Veckans power deal hos Vedol. Husqvarna. Missa inte batteridrivna motorkapen K1 Pace från marknadsledaren Husqvarna. Samma prestanda som bensindrivna modeller och med unika X-halt kastskydd. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Vedol.
Har vi vibe, Brutti?
Nej.
Brukar man inte säga vibe?
Nej.
Får du en bra vibe av mig?
Nej.
Jag vill inte spela in längre. Något Kaiko är den humorfyllda podden på rena skötska där jag, Davva och min kompis Brutti ger dig en dos skratt i kollektivtrafiken.
Men fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker.
Det perfekta sättet att göra vardagen lite mer underhållande, va? Lyssna på Podplay.
Podplay.
Välkomna till Krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig, Anna Jinghede, och Lena Ljungdahl. Och Lena, du sitter hemma i din bostad på din kontorstol. Du är inte ute på vift idag.
Nej, trot eller ej, jag är på plats.
Du har varit så att säga svåfångad sista veckorna, kvällstid och sådär.
Det har flängts.
Det har flängts.
Ja, men och igår onsdag så kunde ett av mitt resultat av ett flängs höras, som det heter.
Ett flängs?
Ja.
Ja.
Höras i P3 Krim igår. Som avhandlade ett ämne som vi också ska avhandla idag.
Berätta för våra lyssnare vad de ska få ta del av idag.
Ja, vi diskuterar ju inte särskilda fall i denna podd. Om det inte är ett historiskt fall eller någonting annat som vi bedömer kan gå igenom nålsögat. Men vi har väl utgångspunkt i Vetlanda- händelsen, PDV-attacken i Vetlanda. Och varför startar vi där? Vi har ju redan haft två avsnitt om det här.
Om
PDV-attacker.
Mm.
Det är alltså avsnitt 26 och 27. Hoppas vi att ni har lyssnat in er på innan dagens avsnitt. Annars kan ni göra det i efterhand. De heter Run, Hide, Fight och Worst Case Scenario. Där vi beskriver den här typen av attacker som... Väldigt snabbt förenklat så är det ju då när en gärningsperson eller fler tar sig till en publik plats och mer eller mindre urskillningslöst utnyttjar livsfarligt våld för att skada och döda så många som möjligt på platsen. Och denna person fortgår att göra det tills hen blir avbruten. Ja.
Det här är ju händelser som blir extremt uppmärksammade naturligtvis när de sker. Och även om vi har som någon slags princip att vi inte grottar ner oss i fall, så är det ju, ligger det ju i sakens natur att vi faktiskt är lite av omvärldsbevakare också.
Mm.
Det kan ju vara så att det just nu råder en extremt stor otrygghet bland många, just med anledning av den här händelsen.
Mm.
Och vad är inte bättre då än att försöka höja upp kunskapen lite grann, tänker jag. Jag tror att det är ganska viktigt.
Ja.
För det är otäcka grejer det här.
Ja, verkligen. Och en liten recap från det vi redan har gått igenom då. För i de avsnitten så beskriver vi just vad en PDV-attack är. Hur polisens särskilda arbetsmetod fungerar och används. Lite om gärningsmännen som gör detta. Och framförallt så går vi ju igenom exakt vad man själv ska göra om man skulle ha oturen att befinna sig på en sån här plats. Och hur vi människor fungerar och till stor del inte fungerar i akut stress. Mm. Men de här händelserna är oftast över på 15 minuter. Det är oftast många skadade på platsen och det kommer du komma in mer på lite senare i det här avsnittet. Gärningsmannen är oftast villig att offra sitt eget liv. Och det här kan vara väldigt många olika typer av händelser. Det är inte bara terroristbrott vi pratar om.
Nej, det är det inte.
Och jag tittade på presskonferensen med stort intresse och den gav mig huvudvärk.
Ja, berätta. Vad var det du gick igång på då?
Jag gick igång på den extrema okunskapen och de enormt dumma frågorna som ställdes. Och sen så fanns det en dynamik här. Vi kommer komma in på det lite senare här med att väga sina ord på guldvåg. Vikten av information för att skapa kunskap och trygghet utan att väcka konspirationsteoretikerna och den stora massans otrygghet av det som sägs och framförallt kanske det som inte sägs.
Men jag tänker att det är väl ofta så att det är en enorm törst efter just informationen, något sånt här svårt har hänt. Och det är ju också faktiskt ett fenomen som vi har varit ganska förskonade ifrån. Så att det finns inte heller någon stor erfarenhet, vare sig hos liksom reportrar, journalister, den enskilda polismannen eller samhället i stort.
Nej.
Och det gör ju att har man då extremt djuplodad kunskap som ju du har om det här ämnet, så kan ju de här frågorna också förete sig ganska märkliga.
Kanske. Ja. Men ett uttryck som de använde sig av, som jag tänkte att vi ska ta avstamp ifrån, och det var att de pratade om att det var en särskild händelse. Det är ju en snutdefinition som betyder vad då, Anna?
Ja, men alltså, många organisationer och myndigheter har ju parallella eller synonyma begrepp. Det handlar ju förenklat om att när resurser behöver omfördelas eller helt enkelt inte räcker till och man behöver omlokera liksom sitt arbetssätt och resursen, så beskrivs det här på något sätt. Vi måste ha ett begrepp för det så att alla förstår internt och externt att vi nu befinner oss i en speciell situation. Och för polisens del så handlar det om en särskild händelse. Och det här kan vara en i förväg känd händelse eller en händelse som har inträffat akut, som till exempel den i Vetlanda. Och vad innebär det här då? Jo, alltså själva syftet med att använda det här begreppet är ju för att polisen ska kunna omorganisera snabbt och leda arbetet på ett lite annorlunda sätt. Eftersom det finns då ett akut behov av liksom struktur, skulle man kunna säga, och resurs.
Ja, och man kan ju säga att den ordinarie verksamheten, den som pågår dag ut och dag in, den är inte anpassad för den typen av händelser. Det kanske krävs extra mycket poliser eller olika kompetenser ska skickas åt olika håll. Så att det är någonting utöver det vanliga.
Ja, men exakt. Och det är därav att resurserna måste omfördelas då. Och vad kan det vara för typ av händelse? Ja, men vi pratar ju nu terrorattentat. Men det kan ju också vara sabotage. Det kan vara en större olycka eller till och med ett känt evenemang som fordrar mer resurs än som du var inne på i vardagen. Och ja, alltså det här går ju då liksom lite utöver den dagliga verksamheten som du var inne på. Det innebär också att ledningen ser lite annorlunda ut. Man går ju här upp då i det som kallas för stab. Och det innebär att vissa personer, nyckelfunktioner avsätts för att liksom arbeta enbart med den här särskilda händelsen. Och så hanteras den särskilda händelsen då separerat från den övriga verksamheten. Så en ledningsstab, och sen brukar man också prata om att det finns en fältstab som då arbetar med platsen, eller ute på fältet helt enkelt. Med en polisinsatschef som leder sin polisstyrka.
Bra, och när det händer såna här händelser, som du sa, du var ju massa olika, det var terror och det var olyckor och det kan vara naturkatastrof och allt möjligt. Det blir ett extremt stort tryck på samtliga enheter inom polisen. Och det första som händer, jag tänkte om vi ska liksom jobba lite tidsaxel här. Det första som brukar hända är att det rasar in en väldig massa samtal till SOS Alarm. De jobbar ju på uppdrag av staten och har en central roll i Sveriges krisberedskap. Alla 112-larm dunkas in där. Nu för tiden har ju de ett särskilt PDV-index, det hade de inte förr. Man kan säga som ett åtgärdskort. För att, som vi beskrev i de här tidigare avsnitten, polisen har en särskild arbetsmetod för PDV. Det dör ungefär 4 personer i minuten under en PDV-attack. Och svensk polis är ju en defensiv polis. Och ska man vänta, frysa, annars så pratar man väldigt mycket om så här, frysa läget, ta gärningspersoner på utgång, man tillkallar specialkompetenser, kanske nationella insatsstyrkan, det kan vara bombskydd, det kan vara hundförare och så vidare. Men om man då räknar med att det dör 4 i minuten, så har man helt enkelt inte tid med det. Utan det är så att första polispatrull på plats, oavsett vad du har för arbets, vanlig verksamhet, om du är spanare eller trafikpolis eller ska ut och hålla barnförhör, så kommer du behöva agera på ett annat sätt, och därför behöver SOS Alarm tidigt förstå vilken arbetsmetod som är bäst lämpad.
Ja, och det man också kan tillägga där är ju att alla de här olika aktörerna som kommer att involveras har ju övergripande samma mål. Det är ju att maximera antalet överlevande. Det är ju prio ett, och också att skapa trygghet för allmänheten. Så det kommer ju fordras, som du säger, att var och en var, eller alla och en var faktiskt drar sitt strå till, till stacken.
Det första som händer, om jag tänker på Drottninggatan till exempel, då tror jag, vet inte om jag minns helt rätt, men jag tror att det kom in 280 telefonsamtal till SOS Alarm på 10 minuter. Och det rapporterades in som allt från trafikolycka till, till terrordåd och allt däremellan. Det de gör då, det är de fastställer vad det som händer, var någonstans det här händer och vilka som berörs. Och sen börjar de att vidarekoppla då. Om det ska vara till räddningstjänst, kanske vid en brand, sjukvården, om det är någon som behöver en ambulans, polisen om det är pågående brott och sådär. De har ju en väldigt massa beslut att ta på väldigt kort tid. Men i PDV-sammanhang, de jobbar ju mycket med medlyssning, att de kan ligga med och lyssna på olika personers samtal när de har vidarekopplat. Men vid PDV-attack, då kan polisen snabbt kopplas ihop vid en så kallad prio-prio-linje. Och sen så lyssnar man alla aktörer samtidigt, för att det är så himla av stor vikt att man får ett brett beslutsunderlag och förstå vad det är som händer, helt enkelt.
Ja, och det är ju för att få en lägesbild, som jag var inne på lite tidigare. Alltså en uppfattning om vad det är vi står inför för typ av utmaning.
Och kunna vikta alla de här märkliga samtalen som kommer in innan man förstår att de handlar nog om samma sak. Och försöka plocka ut nycklar ur samtalen för att få bilden, vad är det som händer och var. Det är också ett stort tryck, det blir ett stort tryck på alla. Ni vet ju själva vid Drottninggatan, det gick ju inte att komma ut på någon form av kommunikationssak. Det gick inte att ringa. Det var kaos på radio, på tv och överallt.
Ja, alltså man kan ju få känslan av att det är alla de här blåljusaktörerna i första hand som det är tryck på. Men det är ju så, och det är det ju, men det blir, uppstår ju också någon form av kaossituation till följd av att det är många anhöriga här som vill veta vad som händer. Du har media som snabbt sluter upp, du har allmänhet som kan finnas på platsen och är orolig och undrar. Alltså det är, ja, det är en ganska grandios eller delikat uppgift liksom att hantera all denna förväntan som finns första tiden efter den här händelsen.
Det har ju tillkommit ett nytt nummer på senare år. Till bredvid 114 14 så finns det ett nummer som heter 113 13 som är det nationella informationsnumret. Där samtalen dit har ökat rejält.
Känner folk till det här numret?
Jag tror inte det. Men ja, tillräckligt många, eftersom det i alla fall ökar samtalen.
Ja, men för jag blev lite intresserad när du sa det. För att min uppfattning var att det är ett nummer som inte är känt för den stora massan.
Nej.
Men det är ju intressant då.
Ja, och det används ju framförallt vid större olyckor och kriser för att söka information. Och det handlar ju väldigt mycket om att avlasta 112 och 114 14 för att söka information. Trycket på det här numret ökar ganska mycket nu under corona. Så de bistår med ganska mycket information där. Men PKC har ju också en viktig aktör, och det är ju polisens kontaktcenter. Om de får in samtal där de får känsla av PDV, först ska ju personal utses, det ska börja styras information till höger och vänster, och man upprättar en så kallad krislinje. Och i det här fallet så skrivs allt ner, det vill säga de värderar inte, utan de skriver ner allting, för att återigen, alla nycklar är viktiga för att kunna avgöra vad är det som pågår och sen skicka dem vidare det.
Mm.
I de här fallen, du liksom jag, liksom alla som har jobbat polisiärt, vet att när någonting som här inträffar, då blir det väldigt mycket lag efter läge. Det finns ingen som har all information. Det kommer vara kaos, det kommer vara tidsbrist. Ingen sitter på rätt information. Lägesbilden förändras hela tiden och ändå så tvingas du ta konstanta beslut i varje skeende vad som är rätt sak att göra. Och då krävs det att man har en ganska stor portion trygghet och initiativförmåga för att faktiskt jobba på trots att du inte riktigt vet vad det är som sker eller vad som är rätt. Samtidigt som det är ett enormt press utifrån att tala om för andra vad som är rätt.
Det slår mig nu att det är ett hyggligt stort ansvar som vilar på polisinsatscheferna här.
Ja.
Alltså att leda en sån här operation inledningsvis måste ju vara enormt utmanande. Mm. Och ställa höga krav på det där, att liksom förmågan att fatta beslut snabbt utifrån ganska bristfällig information många gånger.
Bra ingång, Anna, för jag tänkte vi skulle prata lite om de generella riktlinjerna som polisen jobbar efter i de här händelserna. Det första är ju precis det vi har varit inne på, att kommunicera, att försöka med alla medel skapa en gemensam lägesbild. Information som du har måste vidare till de som ska fatta beslut eller de som kan ha nytta av informationen. Och det är jättesvårt och utmanande att själv vara stressad och pressad och att kunna värdera informationen du får ta till dig. Det kan vara från ett vittne, det kan vara saker du ser, det kan vara saker du hör. Att kunna värdera det och så skicka vidare det för att någon ska kunna ta adekvata beslut. Och i de här situationerna, jag menar, tänk om du åker i din polisbil, du får larm om att det pågår en PDV-attack, du rusar dit. Det är inte någonstans i den här kedjan läge att börja skicka över bajsmackan på någon annan. Utan du kommer i sekund operativt behöva ta massor beslut längs vägen. Så om första punkten var kommunicera, andra punkten agera. Och då är det agera mot gärningsmannen. Tänk som du sa att minimera antalet skadade och döda. Det är den absolut högsta prioriteringen här. Så att få stopp på attacken. För en PDV-attack kommer att pågå tills gärningspersonen blir avbruten och konfronterad.
Mm.
Och därefter direkt börja tänka bevissäkring och lagföring. Och det här kräver att du är både initiativrik och också trygg och trygghetsskapande samtidigt. För att du ska liksom avbryta sin attack och sen ska du direkt kunna bevissäkra och lagföra. Och kanske rädda liv då parallellt med vänstern. Det är stora krav.
Ja, men det är det ju. Och det här är ju bara att vara på den här platsen där det här har skett. Sätter ju igång en del processer i en.
Mm.
Och att agera korrekt och handlingskraftigt och allt det här, det ställer ganska stora krav på den enskilda polismannen och andra som är närvarande.
Ja, och direkt när du har, när du har avbrutit en attack och försökt säkerställa att du själv inte kommer att bli ett av offrerna, då ska du börja minimera effekterna av attacken. Skärma av hotet, börja skingra folk, börja informera om vad det som pågår på platsen, varna folk så att de inte springer in i faran. Och då har de här i de riktlinjerna skrivit att man ska ha ett aktivt uppsökande förhållningssätt. Att man inte ska stå på hälarna och vänta på att någon ska tala om för dig vad du ska göra. För det är ingen som kommer ha ett koll på vad det som är rätt. Det du har framför din näsa, det vet bara du. Det finns ingen som kommer kunna tala om det för dig. Och två, det kommer inte gå att komma ut på radion i det här fallet.
Nej.
Så att du måste kunna ta mycket initiativ själv. Mm. Och sen att man ska fokusera på de uppgifterna som andra resurser inte kan. Att tänka, är du polis så ska du tänka polisiärt. Du ska skydda, du ska rädda liv, du ska identifiera ytterligare hot. Och så hela tiden agera risk- och skademinimerande. Det är faktiskt lite så att innan själva attacken är över och gärningspersonen är oskadliggjord eller då har gett upp, så kommer polisen inte börja rädda liv. Alltså hålla på med sjukvård. För det är det är första prio att få slut på attacken så det inte blir fler skadade. Sen kommer rädda liv. Nu har vi varit inne på det flera gånger, Anna. Det är väldigt många skadade och i värsta fall också döda.
Mm.
Vad har du att säga om de här skadeplatserna när det sker en sån här sak?
Ja, men förenklat kan man ju säga, och det ligger ju i sakens natur, att de här platserna kan ju se väldigt olika ut. Det beror ju på naturligtvis vad det är för modus och för motivationsfaktor, ideologisk eller kriminell eller någonting annan, någon annan som den här gärningspersonen har haft.
Mm.
Alltså är det fråga om en sprängning så kan ju det få enormt stora konsekvenser på både miljö och egendom och med personskador naturligtvis, till ett knivvåld som rent, vad ska man säga, logiskt kanske inte skapar lika stor oreda på platsen.
Nej.
Och kanske inte heller lika många skadade. Det är ju väldigt olika från fall till fall. Och det tar ju en stund innan lägesbilden är klar, eller tillräckligt klar för att man ska kunna lägga upp en insats för att då försöka rädda liv och ta hand om skadade på platsen. En prioritet är ju att platsen först och främst ska vara säker för sjukvårdspersonal att ta sig in på och även för andra då. Så att man behöver ju också kanske eliminera risker med att kliva in på den här platsen och lägga upp då en strategi utifrån det. Vet man till exempel, eller finns det indikation om att en upptrappning kan komma att ske? Alltså att hotet kan dyka upp på annat sätt. Det kanske är flera sprängladdningar eller flera aktörer, flera gärningsmän som kan dyka upp. Så är det en faktor naturligtvis som är viktig att ta hänsyn till.
En reflektion där.
Mm.
När jag själv gick polisens PDV-utbildning. Man pratar ju annars om att, och också inom sjukvården, att läge kommer först. Liksom L, A, B, C. Att det ska vara säkert läge. Men när det kommer till PDV-attacker, då får man banne med nöja sig med tillräckligt säkert. För ska du vänta tills hela platsen är helt säker innan polisen kliver in, ja, då kommer det dö och skadas en väldig massa människor. Mm. Sjukvården går ju väldigt ogärna in i en byggnad innan polisen säger att det är säkert. Men polisen måste gå in. De är ju där för att det inte är säkert.
Ja, men exakt.
Så första patrullen på plats, det är det här med att vi brukar kalla om att arbeta i het zon versus kall zon. Då är det farligt, men det är också därför polisen är där. Man kan inte ducka det, helt enkelt. Sen är det fortsatta arbetet när man ska börja, kanske som när ni kommer in och börjar bevissäkra eller någonting annat. Ja, då kan man ju minimera bort risker för att kunna jobba långsiktigt på ett bättre och säkrare sätt.
Ja, men precis. Och har man kunnat bestämma vilken zon som är då farligast, det vill säga den heta respektive varm, alltså skapligt säker, och eller kall zon som då är utanför de här riskzonerna, så kan man ju i alla fall börja då att få ut skadade personer kanske från den heta zonen till den kalla zonen, och sen kan sjukvård triagera, alltså prioritera vårdbehov och så vidare där, på den platsen.
Kan inte du bara snabbt beskriva triage som du nämnde nu?
Ja, alltså det handlar ju om ett prehospitalt omhändertagande, alltså det som sjukvården gör. Alltså de bedömer då vilken nivå av behov som finns för respektive individ.
Mm.
Förenklat.
Ja.
När jag kliver in som kriminaltekniker på en sån här plats så kan ju mitt uppdrag vara flera. Det ena kan ju handla om att det här är en brottsplats där spår ska säkras och platsen dokumenteras och allt det där. Men det kan ju också vara så att det finns också många avlidna på platsen. Och då kommer ju i något skede den här katastrofinsatsen med att omhänderta skadade övergå i en identifieringsinsats.
Mm.
Och för det finns ju ett helt eget koncept. Men man kan i alla fall övergripande beskriva det som en systematisk liksom procedur där kropparna först och främst måste märkas upp och dokumenteras och sen transporteras till en plats där man kan påbörja själva identifieringsarbetet. Så att det är många olika skeenden då på den här platsen som ska äga rum.
Anna, är det utrymme för ett eget avsnitt?
Ja, men det kan jag tycka att det är, och kanske särskilt den typ av kriminalteknik som är lite underrättelsebaserad. Ja. Det vill säga att de iakttagelser och fynd som vi kan göra tidigt på en sån här plats kan ju faktiskt också hjälpa oss att senare förstå vem eller vilka som ligger bakom attacken.
Ja.
Och det är lite spännande.
Det tar vi ett eget avsnitt på. Ja, det är helt övertygad att det är fler som tycker. Men det kändes som en sak som vi inte bara ska snabbt flyga över här.
Precis, jag håller med. Får jag bara tillägga där att det finns i Sverige ett ganska utarbetat koncept som inte är särskilt gammalt egentligen. Jag har själv varit med i en projektgrupp som har jobbat med en beredskap för att hantera situationer med många avlidna. Och det kan handla om allt ifrån att mobilisera tillräckligt många kylrum på det närliggande sjukhuset eller kyrkogården eller vad det nu kan vara fråga om för plats, till att praktiskt kunna genomföra då identifieringsinsats, kontakter med anhöriga och medier och allt det här. Det finns ett bra koncept och som involverar kanske 30-tal myndigheter i Sverige.
Överlag ska jag säga, svensk polis och sjukvård, räddningstjänst lär sig ju efter vägen. Alltså för ett gäng med år sedan så var vi mycket sämre på den här typen av händelser. Sen kröp det närmare, det skedde tråkigheter både i Finland och i Norge. Alltså det kryper när man lär sig av varandra. Efter Drottninggatan så har det ju utvärderats i vänstervarv allas insatser. Man har utvärderat varandra, man har gjort korsutvärderingar, samverkansutvärderingar för att hela tiden skruva och ta fram nya koncept, nya utbildning, ny utrustning, nya metoder för att man nästa gång ska bli ännu bättre. Och det jag tycker är ändå glädjande att se i till exempel det här med Vetlanda, det är att polisens arbetsmetod fungerar ju rakt igenom. Alltså det man såg att larmet kom, de kom dit, identifierade gärningspersonen, oskadliggjorde personen, började rädda liv på personen. Mm. Alltså det som jag sa i det här Petri Kim, det är 5 av 5 i metod. Verkligen. Sen är det ju fruktansvärt tragisk utgång och tragiskt för samhället.
Mm.
Men att metoden att gå rakt in och få slut på attacken.
Mm. Ja, det är otroligt imponerande.
Mm.
Men jag tror så här att om du hade frågat random polisman för bara kanske 10 år sedan.
Mm.
Vilken mental beredskap har du för och hur skulle du agera vid händelse av en PDV-attack om 20 minuter? Så tror jag inte många skulle kunna ge ett bra svar på det. För att det här är ju ett ganska nytt koncept även för polisen.
Jag skulle säga att det är den absolut tuffaste utbildningen jag har gått mentalt. Och vi var inte alls överens i det där rummet vid första lektionstillfället när någon sa att om någonting farligt sker så ska du rusa rätt in förbi, för annars så lär man sig som polis att man går aldrig förbi ett osökt utrymme för att man ska ha fri reträttväg. Man ska veta att bakåt är det säkert. Här är ju tvärtom. Öppna dörren och kuta allt vad du kan fram till en fara. Du vet inte vad faran är. Det kan vara kniv, det kan vara skjutvapen, det kan vara höghastighetsvapen, det kan vara bomber. Men spring nu dit och ta till dig all uppmärksamhet och se till att den här attacken avbryts. Jag var inte helt övertygad om jag tyckte att det var en bra idé. Det kändes som att det var dagen man vill vabba och gå hem. Å andra sidan, om det här hade hänt på min sons skola, då ville inte jag att första polispatrull vabba och gå hem. Så det är bara att mentalt förbereda sig och klä sig i rollen att jag kan ha den oturen eller få det absolut finaste uppdrag man kan ha, att skydda andra människors liv.
Mm, mm.
Tufft.
Något som inte är riktigt lika läskigt, det är att ta en paus. Jag tror det är dags för det nu, Lena.
Det är det.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ja, välkomna tillbaka. Ni lyssnar på avsnitt 111 av Över min döda kropp. Vi pratar idag om PDV-händelser. Lena, du var ju inne lite grann på det här om all information som nu kommer att flöda fram och tillbaka under den här arbetet med en sån här attack.
Mm.
Kan du inte berätta lite grann, hur ska man hantera, eller hur kan man hantera informationen och undvika att information blir desinformation? Mm.
Ja, första ledet så är det ju all information som flödar mellan de som jobbar och att kunna dela den informationen, och det vi har varit inne på, att man ska ha en uppdaterad lägesbild. Jag tror att man bara snällt får räkna med kaoset. Man får nog bli kompis med kaoset. Jag tror att man kommer bli skitfrustrerad om man inte får kärnfull, riktig, vidimerad information vid rätt tillfälle. Det tåget har gått när det är PDV-attack.
Men pratar du nu om det inledande skedet, eller liksom är vi nu ändå i ett skede där man kan tänka sig att man i alla fall har fått en klarare bild om vad som har inträffat? För om jag utgår från mig själv då, när jag har jobbat i identifieringsdelen i en sån här, vid en sån här händelse, så har jag själv ibland kunnat känt stor frustration över att inte få liksom svar tillräckligt fort, så att jag vet hur jag ska liksom komma vidare med en viss fråga. Så tålamod är ju verkligen en faktor här.
Ja, jag pratar nog både initialt, som polisen gärna säger, men jag tror att initialskedet när det kommer till informationskaoset stretchar nog ut sig rejält när det är PDV-attacker, för det är så mycket information och så många aktörer inblandade. Så att precis som du säger, som enskild anställd får man nog bara sitta still i båten och tänk att jag får nog till med det jag ska, och fram tills dess får jag jobba på efter eget huvud.
Men jag tror att det finns ett samband mellan, eller vad ska jag säga, så det som ligger i naturen här är ju i alla fall, och jag hoppas att du, eller jag tror att du delar erfarenheten, när något sånt här händer så vill väldigt många snabbt hjälpa till.
Mm.
Det blir ett engagemang hos ens kollegor som man aldrig förr har sett.
Mm.
Och det är ju egentligen något väldigt, väldigt positivt. Men det fordrar ju då att man har liksom en ledningsstruktur här som fungerar bra.
Ja, det är positivt, men det är inte alltid enkelt. För det kan jag säga efter de här skolattackerna som har varit. Det är så många hjälpande och stödjande instanser i all välmening som hör av sig. Så det blir sånt fruktansvärt tryck på de drabbade. De behöver avsätta bara personer som kan hantera alla som vill hjälpa till. Jag menar, varenda människa på semester som har någon form av vårdkunskap rusade ju till sjukhusen och ställde sig i kö. Någon måste börja hantera allt det här. Så att det är välmening, men ibland kan det bli ännu mer kaos av det. Men nästa steg är nog det som jag kanske fick huvudvärken av när det kom till den här presskonferensen. När media drar igång. Alltså viljan, då hade de bullat upp presskonferensen. Det var varenda polis med många streck på axlarna satt ju uppradade där. Och jag tror att det är en clinch mellan, alltså viljan att ge info står i direkt konflikt med att inte kunna ge info på grund av två saker. Ett, det är en förundersökning som pågår. Och den går före journalisters vilja att få svar.
Mm.
Det är oerhört sekundärt. Och två, det finns ingen information kanske i ett tidigt skede. Alltså vi vet inte än. Jag menar, jag tror att det var 400 journalister som ställde frågan som har att göra med motivet. Och här vill jag återigen sträcka ut allvarsfingret. Alltså motivet till en sån här typ av händelse, det får man aldrig reda på förrän en bit in i utredningen. Man behöver göra it-forensiska undersökningar och man behöver kartlägga den här personens sista tid i livet och vad den har gjort under dagen. Så att tro att någon dag två ska kunna kasta ur sig en motivbild, det är ju bara taget rakt ur luften i så fall.
Mm. Men jag tänker också så här att det finns ju ett enormt stort allmänintresse när något sånt här händer, att få information.
Mm.
Och egentligen handlar det ju om att skaffa sig trygghet på något sätt. Eller, ja, förstår du? Och därför så tror jag att frågan blir så central.
Ja, men jag tänker, alltså motivet, och det var vi inne på de här tidigare avsnitten, vad du ska göra om du skulle ha oturen att befinna på en sån här plats, det har ingenting att göra med motivbilden. Alltså, nej. Att fly, att ta sig från fara och så vidare, det spelar ingen roll om det är en person som har hört röster, någon som har fått totalt psykbryt, ursäkta uttrycket, terroristbrott, någon annan form av radikalisering, det spelar ingen roll. Men man är så sugen på, om jag bara förstår den här människan.
Ja, men jag tänker att om jag får veta att den här personen var ute efter en viss grupp eller en viss person eller ett visst mål och jag inte är en del av den, så kommer det göra mig tryggare.
Mm.
Jag tror att det är så människor i kris liksom gör kopplingen.
Ja, absolut.
Någonstans.
Sen tror jag också att det är en brist på kunskap faktiskt. För att när man säger så här, vi utreder terroristbrott, då tänker man, då är det för att det är terroristbrott.
Mm.
Det är åklagaren som bestämmer gärningsbeskrivning i de här fallen.
Det här är intressant, tycker jag.
Och här kan man behöva ha alternativa gärningsbeskrivningar. Och jag tror att det blev så här på presskonferensen. De ville bulla upp och visa med sitt signalvärde att vi tar det här på enormt stort allvar. Mm. Vi vänder på varenda sten för att ni ska känna er tryggare. Men det som sipprade ut var ordet terrorism. Och helt plötsligt så hade man väckt en oro istället. Och det är ingen som vet än. Så det är ingen idé att gissa, men jag tror att det är ungefär som okunskapen när man hör att en polis utreds för att avlossa sitt vapen. Och tänker man direkt att personen har gjort något fel. Nej, man vet inte om att det är en rutin, att det alltid görs.
Mm.
Alltså man kommer alltid i en PDV-attack ha terroristbrott som en tänkbar motivbild, precis som de garanterat utreder hatbrottsmotiv eller något annat motiv.
Men får jag fråga då? Om vi ändå kan referera till Vetlanda-händelsen som ju är känd för de flesta rent så här övergripande.
Mm.
Vad har man som åklagare att välja på då? Alltså, vad skulle man kunna tänka sig att rubricera en sån händelse som?
Ja, men, alltså, om vi ska ta terroristbrottet, det är ett eget brott. Och rent juridiskt, rekvisitmässigt, så är det, då ska man då ha begått en gärning och så finns det uppradat en väldig massa gärningar. Till exempel mord, dråp, grov misshandel, mordbrand, grov dataintrång. Det finns massa olika brott uppradade på en lista. Om gärningspersonen har begått en av de gärningarna och den allvarligt kan skada en stat. Det är det första. Det måste vara uppfyllt. Och, nu kommer det här, avsikten med gärningen ska vara en av tre tänkbara grejer. Och det första är att det ska injaga allvarlig fruktan hos en befolkning. Avsikten med gärningen ska vara det. Inte bara att det råkar bli så att injaga fruktan i en hel befolkning, utan avsikten ska ha varit det. Avsikten ska ha varit att otillbörligen tvinga offentliga organ att vidta åtgärder eller att avstå att vidta åtgärder. Eller den sista då, att allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, sociala strukturer, ekonomiska strukturer i en stat. Mm. Alltså om det här är inte uppfyllt, då kan det inte bli terroristbrott. Det är som alla andra lagar som vi har, eller brott, så måste rekvisiten vara uppfyllda. Så till exempel om man jämför Drottninggatan som blev terroristbrott för det här var uppfyllt, Rakhmat Akilov. Om man jämför det med skoldådet i Trollhättan, där man också utredde terroristbrott. Precis som man gör i Vetlanda och som man gjorde i Drottninggatan och andra PDV-attacker. Men där föll det. Där höll det inte. Det kunde inte bli terroristbrott. Så där blev det mord med hatbrottsmotiv istället. Så åklagaren har liksom massa... De får sig först titta på grundgärningen. Ja, x antal personer dödade. Det är mord. Och sen se varför. Och så får man då gå in på de olika lagstiftningarna och se. Hatbrottsmotiv, då kan det vara då ett angrepp mot mänskliga rättigheter. Alltså... Om gärningen utförs för att personen har en negativ inställning då till någons ras, hudfärg, trosbekännelse, sexuella läggning och så vidare. Så bara för att ni hör, plockar upp ord i liksom mediaflödet, så är det bara ett uttryck för att det här är någonting som kommer utredas. För att man behöver få reda på motivbilden för att kunna sätta rätt lagrum på personen.
Just det.
Men lägg inte för mycket vikt vid motivet för tidigt, i mitt stalltips.
Hur ska man agera då om man har varit nära och exponerats i värsta fall för händelsen?
Ja, alltså det här är ju... om jag bara ser till Stockholm efter Drottninggatan. Alltså det är ju nästan så att folk blev osams om huruvida det var rätt att ta sig till platsen för att visa att vi som samhälle inte låter oss tystas. Versus den enorma skräcken. Alltså jag har ju fått lotsa människor på Drottninggatan nu. Alltså flera år efteråt som fortfarande inte har vågat sig dit. Så det är enormt individuellt. Men grunden är ju att inte vara ensam, att prata om det, att söka hjälp om man behöver och att göra det som känns rätt. Man behöver inte delta i någonting som inte känns rätt. Nu är det ju så här att en del av terroristbrottslagstiftningen var att injaga frukten i en hel befolkning. Alltså om de lyckas med att polarisera oss, att göra samhället mer hatiskt, att man vill börja instifta, och det är ju det som en del av terroristbrott, att man börjar tvinga stater att börja instifta nya, hårdare regler mot olika saker för att man är rädd för vissa människor, då har de ju lyckats. Så att jag gillar ju tanken på att inte låta skräcken sippra in och inte göra den så att vi blir mer polariserade. Men förväntansbilden på sig själv får inte vara för stor eller för hög. Du har ju, man ska vara väldigt ödmjuk och snäll inför sig själv och sin egen rädsla efter något sånt här. Men jag har ju fått coacha kompisar som bara, nej, nu tar jag man och barn och drar till en ö och sen bosätter jag mig där och äter kotta resten av livet, för att livet är för farligt. Det är ju inte baserat på fakta, men det är en väldigt reell och sann känsla.
Ja, och kanske är det just det som behövs också i en sån situation, tänker jag. Alltså få fakta och förstå att Sverige är ju trots allt en väldigt, väldigt trygg plats. Verkligen. Det här är ju trots allt ett udda fenomen som vi har varit ganska förskonade från, trots allt.
Man ska inte lyssna på de som skriker systemkollaps.
Nej, det ska man inte göra.
Nej.
Det ska man inte göra. Men vad tror du då om rådande coronapandemi? Det har ju pratats lite om det här. Jag tror du nämnde till och med att den här typen av händelser har sjunkit nu.
Ja. Man kan se till exempel i USA, där det har varit nere på, jag tror att det är 63 dagar som har löpt mellan varje skolattack i snitt i USA. Det har inte
vänta, som du brukar säga. 63 dagar.
Var 63:e dag.
En skolattack.
Ja.
I USA.
Ja. Hörde du mitt 63:e? Jag är väldigt nöjd med just det. Att du inte högg, du som brukar vara så himla korrekt. Du var så chockad av informationen, Anna.
Ja, men jag kan inte ta in det här.
Nej, jag vet. Det är helt sjukt. Det har ju väldigt mycket att göra med deras vapenlagar, såklart. Men även i andra delar av världen så kan man se att med corona så har den här typen av händelser gått ner av den enkla anledningen att folk är hemma. Det är inga barn i skolorna. Det finns inte så mycket folksamlingar, och vill du ha pang för pengarna på ett väldigt sjukt sätt som gärningsperson, det vill säga du vill döda och skada många, ja, det är inte så många ute. Däremot, och det här är inte på något sätt befäst i några studier eller forskning, det är min absolut egna farhåga. När man trycker på här sen knappen och skickar tillbaka folk, och då kanske man är ännu mer lider av psykisk ohälsa, man har varit ännu mer isolerad, ännu mer social utsatthet, ännu mer polarisering, för att vi har ju liksom suttit hemma var och en för sig, så är jag lite orolig för vad som skulle kunna komma skall.
Ja, du tänker att den här typen av händelser skulle öka då till följd av en eventuell ökad mängd människor med psykisk ohälsa?
Alltså jag vill inte dra för stora växlar, men det är inte helt otänkbart att nu, för vi har ju sett att folk mår sämre. Det har ju pratats lite om att vi offrar liksom nästan en hel generation som inte får gå i skolan och som får vara hemma, och hemmet är inte tryggt för alla och så vidare. Tillbaka till, och nu till ändå någon form av normalläge, som är ett nytt normalläge i alla fall. Och nya möjligheter för PDV-attacker. Alltså, redan innan corona, jag är helt övertygad om att vi inte sett den sista PDV-attacken i Sverige. Det här kommer fortsätta.
Naturligtvis inte. Men jag blir ändå lite nyfiken för sett till alltså, kriminologisk teori och hur brottslighet brukar bete sig. Så brukar man ju se att om man jobbar till exempel med hotspots, alltså man jobbar väldigt mycket brottsförebyggande på en plats. Mm. Då brukar man kunna se att brottsligheten flyttar sig.
Ja.
Och det skulle man ju kunna tänka sig här också, om inte längre vissa arbetsplatser eller skolor är targets, så borde ju den här typen av händelser i då USA förflytta sig till andra platser, skulle man kunna tänka sig.
Ja, grejen är väl bara att det är väldigt få folksamlingar
överlag.
Men
när sjukhusen möjligen.
Vad sa du?
Sjukhusen är väl utsatta kan man tänka sig.
Ja, och sjukhusen har absolut tankar på PDV-attacker. Vi får se. Men var och en, ni som nu går runt och känner extremt otrygga, för det här går ju inte att skydda sig mot, det är det som är så hemskt. Du kan ju inte låsa in det hemma. Dessutom är hemmet kanske den farligaste platsen att vara på av alla. Du kommer ju befinna dig på platser. Du kommer kanske göra den där efterlängtade resan och du kommer åka in till stan och gå och handla och så vidare.
Och det måste ju det.
Vi måste ju det.
Leva.
Ja, och det är helt rätt sak att göra. Men lyssna på avsnitt 26 och 27 och tänk tankar. Precis som du sa, att om vi hade frågat en polis vad de har för mental förberedelse för PDV-attack, så hade den för många år sedan varit betydligt sämre än vad det är nu. Det gäller en var. Jag sa ju det tidigare, att om Akilov hade kommit körande på Drottninggatan med sin lastbil för 10 år sedan, är jag helt övertygad om att många fler hade dött. Av den enkla anledningen att nu när bilen kom så har vi en snabb referenspunkt till olika PDV-attacker runt om i världen. På strandpromenader och på julmarknader och på gator och torg. Så att våra hjärnor säger, det här kanske är skitdåligt, jag flyttar på mig. Den tanken kom mycket tidigare. Så att vi, varken vi vill eller inte, så blir vi mentalt förberedda för den här typen av händelser. Och det handlar ju om att sätta sig i säkerhet så fort som möjligt. Och avstånd är tid och tid är liv i de här fallen.
Men jag tror att bara det här att begreppet PDV börjar bli känt. Vi hade ett möte med våran förläggare häromdagen. Hon hade ju sett den tunna blå linjen.
Ja.
Och förstod då när de pratade i termerna PDV-händelse. Hon återkopplade det till oss, att hon hade lärt sig det ifrån podden.
Ja.
Så att och det är ju också ett sätt att faktiskt lära sig och förstå vad det handlar om.
Vi har ju fått extremt mycket frågor vad vi tyckte om den scenen. Om jag bara ska ta den lite snabbt, nu kanske det blir spoiler för de som inte har sett serien. Men de utspelar en PDV-attack i en skola. Och jag ska säga så här, att manusförfattarna har gjort sin research. De poliserna jobbade efter den metoden. De slängde sig med uttryck som man gör. Jag tyckte på ett väldigt fint sätt om de beskrev kaoset. Att ingen vet någonting egentligen. Utan man agerar utefter det man har framför sin näsa. Och responderar på det. Jag tyckte att den beskrevs bra. Det var ju en inte så himla stor och läskig gärningsperson. Det var ju en väldigt ung pojke med en stort stickvapen där. Men, och sen så var det också liksom ingrediensen av sprängmedel. Apropå sprängmedel, Anna, visst ska vi ha ett bomber och granatavsnitt?
Ja, men det tycker jag. Det kliar lite i fingrarna.
Dynamit-Harry vaknar.
Nej, men verkligen.
Till exempel PDV-attacker, det absolut farligaste och det som dödar många, det är ju splitter, förutom själva vapnet som gärningspersonen har. Jag kommer ihåg på PDV-utbildningen så lärde vi oss poliser att vi ska veva ner rutorna. Man tror att man sitter skyddad i radiobilen bakom glaset. Nej, nej, veva ner rutorna så att de är öppna. Det är ett skydd i sig.
Angående det här med PDV som begrepp, Lena, kan man säga att det vi idag förhåller oss till som PDV-attacker kallade vi för vansinnesdåd? Mm. Är det samma sak?
Ja, men det tror jag. För vansinnesdåd, då tänker jag till exempel på den här som körde bil rätt in på Västerlånggatan. Det var ju någon form av röststyrd handling, om jag minns rätt. Det var ju någon som gick runt på en tunnelbanestation och smackade ner folk med något
Årsta eller...
Ja, planka eller rör eller vad det nu var.
Mm.
Ja, det tror jag kanske har fått en definition. Sen kanske inte alla de händelser som har blivit liksom definierade som vansinnesdåd skulle de facto hamna i kategorin PDV-attack, men många av dem. Det är ju men... liksom en kategori som går utöver, för att skulle någon kliva in på en arbetsplats och ta chefen i gisslan, eller någon ska gå in på skola ut efter en viss person, då är inte det en PDV-attack, utan det är det här urskillningslösa skadandet och dödandet som pågår ända tills jag är avbruten. Det, och det är inget nytt.
Nej, det är bara men det är det jag menar. Mm. Att fenomenet har ju funnits.
Ja,
det är bara det att vi förhåller oss till det lite annorlunda. Och jag tror ju att det till stor del har att göra med liksom terrorsituationen i världen. Att vi har blivit mer bekanta med begreppet och kan liksom korrelera det här till saker på ett nytt sätt.
Och PDV-attack, eller PDV-begreppet innefattar ju inte bara terroristbrott. Jag tror att folk har förstått det nu. Att det kan ju vara skolattacker, det kan vara hämndattacker mot sin gamla arbetsplats. Det kan vara relationsbaserat, psykisk ohälsa. Mm. Oavsett så ska du göra samma sak om du nu skulle ha turen att vara där skiten slår i fläkten rejält.
Då så, tack snälla Lena. Jag har lärt mig jättemycket nytt om den här företeelsen. Och jag tror att det här har väckt tankar hos många av våra lyssnare. Mm. Men nu vet jag att du har något väldigt spännande på gång. Är det så att du ska bjuda oss på rövhatt idag?
Yes, det är en aldrig sinande källa av idioti som jag plockar ur. Så det kommer att bli en rövhatt även idag. Men först Anna, är det någonting du vill säga till våra lyssnare?
Ja, men ska vi passa på att bjussa på lite, som du brukar kalla det, samhällsinformation?
Inte alls högtravande.
Nej, men så här va. Vi välkomnar ju alla våra lyssnare till Instagram. Och Ljungdahl och Ginghede. Där har vi en massa roligt som händer.
Mm-hmm.
Och har ni tankar och frågor och funderingar så går det bra att kontakta oss på Ljungdahl och Ginghede@gmail.com.
Men nu släpper vi lös mig.
Let it go.
Let it go.
Lenas rövhatt.
Okej, Anna. Jag säger som du brukar säga. Låt mig ta med dig på en resa.
Oh, var ska
resan
vi?
Är 50 meter från mitt hus. Det är ingen lång resa. Döm om min förvåning när jag en dag här nyss ska gå från mitt garage till mitt port. Och på den lilla stigen som jag går, jag genar över ett litet buskage eller parkområde kan man kalla det.
Yeah.
Då har någon knutit ett gammalt trött rep mellan två träd.
Jaha.
Jag tittar på repet. Ja, det är lite oklart. Så jag kommer gående där och sen så likt Stefan Holm saxar jag över detta lilla rep som hängde på cirka 50 centimeters höjd.
Okej. Mm. Ja, jag förstår.
Precis när jag är någonstans mitt... Jag står gränsle. Då hör jag en röst som säger, du får inte gå där.
Nej, det var en avgränsning du hade passerat.
Och då tittar jag upp och ser en människa som, jag vet inte om personhelvetet har stått och inväntat mig. Eller inte. Och då sa jag, varför då?
Han kanske hade monterat någon form av rörelsesensor i repet.
Tror du det? Ja, det var en hon. Och då sa jag, varför då? Ja, du ser väl att det är, låt nu höra, avspärrat.
Va?
Ja, och då tänkte jag så här, jag letade efter den här RB2715-skylten som borde hänga någonstans. Nej, sa jag, det är inte avspärrat utan det hänger ett rep mellan två träd. Och nu sa kliver jag där över.
Sa du så på ditt vis?
Ja, det gjorde jag. Jag var inte beredd, så att min frontallob var lite ur spel.
Vad roligt.
Och sen så gick jag. Och sen så reflekterade jag över dessa människor som har väldigt svårt att skilja på känsla, övertygelse och åsikt mot fakta.
Det kan även kallas faktaresistens.
Ja. Alltså människor som tänker så här, nu har jag hängt upp ett snöre och därför får inte människor gå här. Det är också...
Jag har så många frågor nu.
Ja.
Alltså... Vad är det för plats det här? Är det ett allmänt område?
Vi pratar. Ja. Ja. Det finns en fotbollsplan, det finns lite gungor och så finns det som en liten bergknalle som man kan liksom gå från ett håll till ett annat. Det är inte jättegästvänligt, det är inte gjort, det är inte en grusgång.
Nej, nej. Men där i detta område så har då denne person tyckt att det var en fiffig idé att slänga upp ett rep mellan två träd.
Och då ska jag göra en liten dragning av det här. För att den här att blanda ihop känsla, övertygelse och åsikt med fakta, det är ju ett jävla ovett.
Ja, det är det.
Det är ett rövhatteri som kan utspela sig på olika sätt. Och det här, jag är fascinerad över fenomenet att jag är så övertygad om att min åsikt är rätt, så att jag också sticker ut näbben i livet och hävdar att det är fakta till främmande personer. De här som sätter upp en skylt så här, här får inte det här ske. Man bara, fast den här jävla skylten har du virkat hemma. Det är inte en lokal föreskrift för det. Och då skulle jag vilja ta, i absolut yttersta, i frontlinjen av dessa idioter, rövhattar, som inte kan blanda på åsikt och fakta. Nu ska jag citera Meta.
Uh-huh.
Apropå det här som har hänt på Medborgarplatsen för inte så länge sedan.
Metas, jag är tvungen att dra upp det.
Ja, Meta citat. När änglafolket som vanligtvis kloggar igen internet går ut på gator och torg. Mm. Det är då det blir stora problem. Och det är väl den absolut essensen av människor som inte kan skilja på fakta och sin egen jävla klåperi övertygelse av lökomslag, inte fan vet jag, groddar och annat skit. När det är där, nu har jag delat ut med varm hand priset som kanske årets rövhattar.
Hade det inte kunnat funnits en dimension till i det här om den här personen nu som hade hängt upp repet hade kommit fram till dig och sagt, ursäkta, jag är fakta. Enligt samma retorik som, ursäkta, jag är gluten.
Jag är fakta, ja, för jag är glutenintolerant och jag är faktaresistent.
Ja, ja.
Jag är fakta. Ja, jag vill ha det på en tröja, Anna. Jag är fakta. Nej, det här är bekymrande för mig. Jag kan inte ta mig runt nivån av idioti som vissa människor besitter och vill förmedla och prångla på andra människor som inte är faktaresistenta.
Ja, men alltså, det här är inte bara bekymmersamt för dig. Det här är bekymmersamt för ett helt samhälle, skulle jag vilja hävda.
Ja, men det är mest synd om mig. Jag är synd.
Ja, okej då. Ja, jag nöjer mig där, tror jag.
Ja, jag tror, jag blir så upprörd så vi får nog bara låta darwinismen sålla bort skiten.
Göra sitt, ja.
Ja.
Men jag har lite svårt att släppa det, för jag skulle ändå väldigt, väldigt gärna vilja veta syftet med denna, låt oss kalla den, avspärrning.
Jag kan göra så här, Anna. Jag kommer att vid kvällspromenaden gå fram till repet, fota skiten och lägga upp på Instagram. Och det kommer att läggas upp på torsdag.
Ja, äntligen. Vad härligt. Ja. Så jag kan få stilla min nyfikenhet lite grann.
Ja.
Tänk om hon, alltså, vad tror du själv att det kan ha varit där på andra sidan repet? Fanns det något syfte?
Nej, du kommer förstå. Jag ska göra en film. Jag ska göra en film när jag själv saxar skiten. Så du ska få se hur dumt det är.
Ja, det ser jag fram emot.
Ja.
Underbart. Okej, Lena.
Live på lördag,
spaning på måndag.
Och innan dess, för guds skull, vi behöver en sak. Och det är att ni går in i podcaster-appen, prenumererar och recenserar denna podd så att den far upp i listorna och når fler människor som behöver höra mig ranta om änglafolket.
Flolket.
Jag är synd. Nu räcker det med frågor.
Jag är fakta.
Bye!
Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.